Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag.
I dagens avsnitt så träffar jag Amanda Bomstedt. Amanda arbetar som chefredaktör på Djungeltrumman, som är en tidning som är baserad och fokuserar på Göteborg. Amanda har pluggat media och kommunikationsvetenskap. Hon arbetar även som DJ och är en stark röst inom nöjes- och indiescenen i Göteborg. Och vi pratar om hur hon blev chefredaktör. Hur hamnar hon där hon är idag? Vad är en chefredaktör? För man vet ju att det är en väldigt pampig titel och det är de som bestämmer. Men vad gör hon egentligen? Hur avgör hon vad som är intressant för läsarna? Hur går egentligen skrivandet till? Hur får man till och bli omnämnd när man är en jobbig PR-person som mig och spammar alla chefredaktörer? Eller om man är företagare och vill bli omnämnd i tidningen. Hur gör man för att sticka ut så att hon faktiskt plockar upp och skriver om en? Vi pratar också om Göteborg, var ska man hänga? Vad är en drömdag och kväll i hennes liv? Lyssna och njut. Tjena Amanda!
Hej!
Tack för att du vill vara med i podden.
Ja, tack själv för att jag fick vara med.
Man blir ju för lycklig av din göteborgska.
Ja, vad härligt.
Nu har jag ju lite störande ljud ibland i bakgrunden, men det får vi ta.
Det är bara vardagsmys.
Ja. Men berätta lite om det, Amanda. Du är ju chefredaktör, du arbetar inom nyhetsbranschen i Göteborg. Du gör en himla massa saker. Var började allting?
Allt började väl egentligen med... Alltså jag har alltid velat skriva, men aldrig haft en plan på hur det skulle vara. Jag tror när jag var yngre, alltså barn och tonåring, så drömde jag, som väldigt många som gillar liksom litteratur och konst och sånt, om att skriva en stor bok. Nu har inte jag gjort det än. Det kanske dröjer ett tag.
Det kommer.
Men, det kommer. Men det började faktiskt med att jag var och pluggade på Humanisten när jag var lite yngre, för en x antal år sedan. Och så såg jag en lapp som satt uppe på en handslagstavla. Riktigt så old school. Mm. Och då var det Popmani som sökte musikrecensenter och journalister. Och sen så gick jag och blev förkyld och fick en sån dunderförkylning. Och jag är så dålig på att ha tråkigt när jag är sjuk. Så jag slängde ju faktiskt ihop ett ansökningsprov och skickade in till dem. Och några dagar senare så fick jag svar och fick faktiskt jobb där. Så det var så det började, från scratch liksom.
Oh, wow, och har du pluggat inom det här området eller hur?
Jag har ju pluggat media- och kommunikationsvetenskap på Göteborgs universitet. Och det är ju samma institution som journalisterna går på också. Mm. Jag är ju inte renodlad journalist från grunden så. Nej. Jag har skrivit mig till det. Det är ju ingen skyddad titel. Men man kan ju lära upp sig själv också.
Så inspirerande. Och tänkte du redan då, bara så här, shit, det här vill jag göra? Eller tänkte du, jag har ingen aning, det får bli vad det blir?
Alltså jag tror jag var väldigt sugen. Sen var jag lite mesig, för man har ju läst så himla mycket om hur tuff journalistbranschen är. Och det är mycket projektanställningar och med hela mediebranschen överlag, vad som händer där och liksom alla digitala plattformar och när Instagram och alla sociala medier kommer. Mm. Att det är väldigt stora förändringar, det har ju säkert du märkt också, tänker jag.
Gud ja, verkligen.
Menar, du gör ju inte bara det, du är också DJ-bokare på Taverna Värna, ett väldigt populärt ställe i Göteborg. Och jag menar, du DJ, du har stark röst inom hela industrin. Väv det ihop med ditt, alltså hur hinner du båda?
Ja, DJ-bokandet har ju varit pausat nu under corona. Så det har ju faktiskt frigjort lite tid. Allting har ju varit stängt eller varit tvungna att liksom stänga scener. Och det har ju inte funnits dansgolv och sånt.
Nej.
Men själva liksom DJ-andet börjar också egentligen lite på... Alltså rent intressemässigt håll.
Mm.
Jag var ute mycket på liksom fester och konserter och rave. Och jag och min kompis, vi var lite griniga till slut. Vi såg bara killar i DJ-båset.
Mm.
Och så kände vi lite så här, vad fan, vi kan ju också välja musik. Vi har ju också bra smak. Varför står inte vi där?
Mm.
Och då så fick jag syn på några som... hade en DJ-förening för liksom tjejer och icke-binära. Och då tänkte jag, fan, jag hör av mig till dem. Ser om de kan lära mig lite. Så det var så det började. Jag hade liksom ingen plan på att jag skulle vara DJ.
Vad du löser, du bara lär dig. Tar du...
Ja, men jag tror det är... Alltså, är man nyfiken på någonting så får man rida på den vågen. För det händer ju inte så ofta att man är liksom supersugen på en specifik sak.
Nej.
Men jag var verkligen sugen på att lära mig att DJa. Och då var jag ju alltså brutalt kast där i början. Och stod och liksom var så här, åh gud, det är så mycket knappar och det är så mycket saker. Och vad ska man ha för musik? Och så höll jag på och stod och öva fram och tillbaka. Och jag hade ju inte något gig då på den tiden liksom. Men sen så var jag ute och så sprang jag på en man som jobbade lite med media och som var bokare på Taverna på den tiden.
Okay.
Och vi snackade lite och han var så här, fan, jag tycker du är en riktigt skön person. Vi ger dig en chans, du får spela. Så ser vi om det är bra.
Och, men alltså, tror du att din nyfikenhet och det här liksom suget på att lära dig saker som har lett dig dit du är idag som chefredaktör?
Ja, det skulle jag väl säga. Och att man typ... Alltså, om man inte försöker så kommer det ju inte hända någonting. Och det har varit lite min inställning när det kommer till allt. Man förlorar inget på att försöka. Mm. Och jag tror det är väldigt lätt att... När det handlar om liksom saker som kanske känns lite läskiga eller kreativa yrken överlag. Eller yrken där man ger mycket av sig själv. Alltså, skrivande är ju väldigt mycket... Att man ska liksom hitta ett språk och ett sätt att förmedla saker till folk. Det är ju svårt att kanske uppmana det självförtroendet som krävs för att liksom ta sig an sådana saker.
Mm, mm.
Men jag tror det är viktigt att tänka, alltså försöka avdramatisera det lite och tänka att alla kommer inte titta på dig. Det är du som tittar på dig själv, alla andra har redan fullt upp med att ha koll på sig själva.
Det är bra sagt.
Ja, men jag tror det är smart att börja liksom.
Att man tror att folk bryr sig så mycket, men de gör ju inte det.
Nej, och det känns som någonting man inser efter ett tag. Att även om man känner att så här, åh gud, nu kommer alla se att jag har gjort ett fel här. Eller att jag glömde sätta en punkt vid den här meningen.
Mm.
Om man skriver en text till exempel, så kommer ju inte folk märka det. Mm. Eller folk kommer liksom inte... bry sig och det kommer vara bortglömt veckan efter. Så jag tror det är ett smart sätt om man känner sig lite nervös för något att liksom våga ta det steget och göra saker.
Ja, det är skitintressant för det, man gör ju ofta det till en större grej i sitt eget huvud än vad det egentligen är.
Ja, men precis.
Men om man tittar på din roll som chefredaktör, jag menar det är ju en jäkligt fet och pampig titel. Vad gör man egentligen?
Man gör det mesta skulle jag säga. Nu är ju Djungeltrumman en väldigt liten redaktion. Så det innebär ju att jag gör allt ifrån att planera tidningar till att välja omslag till att göra intervjuer med artister och komma på olika redaktionella idéer som man sen genomför. Så att det är väldigt så mångsidigt jobb.
Oh, vad kul.
Det är sån lyx också.
Det är nästan skönare att vara på mindre än ett för stort där man bara får kanske göra ja, men väldigt smalt område. Här kan ju du göra det mesta. Och du skriver själv också, visst är det så?
Ja, men precis. Ja, det ger ju väldigt stor frihet men också mycket ansvar. Men det är kul, för jag tror liksom sträckan från idé till förverkligande blir så mycket kortare.
Mm.
Jobbar man i liksom mycket större företag så kan det ju vara väldigt långa sträckor från att en idé kommer till till att man faktiskt sätter sig ner och genomför den.
Mm.
Och här är ju det, ja, det är ju väldigt korta sträckor innan det blir verklighet av de idéerna.
Och hur vet du liksom, alltså, vad läsarna kommer vill tycka om och tycka är intressant? Hur avgör du det?
Jag har ju lite olika grejer. Tittar man rent liksom medieteoretiskt så går man in på lite målgrupp. Vilka är det som läser? Vad har vi för statistik på våra läsare? Vilken ålder är de? Vad har de för intressen? Man försöker liksom göra en profil så att det ska matcha. Nu är vi en nöjestidning. Det innebär ju att vi kanske inte gör djupgående granskande reportage eller sådana saker, utan vi skriver ju om restauranger, kulturliv, teatrar, klubbar, musiker, kreatörer.
Mm.
Men där har man ju ringat in ett område. Och sen så får ju vi, precis som alla andra tidningar, väldigt mycket tips från PR-personer. Som vi till exempel. Och det är ju guld värt, såklart. För man håller ju sig uppdaterad på ett helt annat sätt när man får liksom inkorgen ticka på med mejl och tips.
Ja, hur är det? Jag tycker ju det här är så intressant. För vi sitter ju verkligen på två olika stolar. Men har väldigt mycket med varandra att göra. Inte just du och jag specifikt så. Men liksom chefredaktörer och journalister och PR-personer. Alltså, hur många mejl får man som chefredaktör? Och hur mycket är relevant? Och jag menar, hur är det från ert perspektiv om man säger så?
Alltså jag kan ju säga att när jag var tillbaka från semestern så tog det ju flera arbetsdagar att beta av inkorgen.
Ja, det är
var ju, ja, det var många, det var hundratals mejl. Och det är ju lite mastigt såklart. Men alltså överlag så tycker jag det är bra. Det är ju, ni har ju en roll att ska få ut ett budskap eller en ny lansering eller liksom någonting kopplat till företaget eller personen ni jobbar med. Och alltså nyheter och nyhetsmedia och vanlig magasinmedia och liksom kultur behöver ju få in tips. För även om man försöker ha ögon åt alla håll så kan man inte ha det.
Nej, 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 det går ju inte. Det går ju inte. Men får du mycket orelevanta grejer?
Ja, ibland så får jag väl lite. Jag har haft personer som tror att vi är en blogg. Och då känner jag lite så. Har du gått in och kollat vad det är för person du mejlar nu? Och vad tidningen faktiskt är för någonting? Och då kan man väl känna lite att bakgrundsresearch, är det här rätt för vad jag vill förmedla eller få ut i media?
Exakt.
Är det liksom rätt forum att göra det på? Eller ska jag vända mig till riktiga bloggare i sådana fall? Sådana saker kan ju vara smarta att tänka på, tänker jag.
Bra, jag gillar tipsen. För det här kan ju vara till alla PR-personer, men också till alla som har ett företag eller står för något företag, vill ju oftast få ut det i media. Jag menar, det är ju en jäkligt bra grundregel att i alla fall titta vad vill den här medien skriva om eller brukar skriva.
Ja, nej, men det är ju, ibland får man ju liksom så här, vi kommer ha hästpolo event här borta.
Oj då.
Och då kan man känna, ja, det hade gett, alltså, superkul om vi var en tidning som skrev om det.
Ja.
Men det gör vi ju inte. Så det är ju, ja, det är verkligen ett starkt tips. Och sen är ju rubriksättning lika viktigt för oss som för er. Det kan jag tänka mig att du har stenkoll på.
Ja, ja, men verkligen. Det skulle ju ändå locka läsare och vara intressant och fånga. Och...
Ja, men precis. Och det är ju så, har man 20 mejl en morgon som man ska sätta sig och bocka av samtidigt som man dricker sitt kaffe, så börjar man ju alltid med dem som har mest spännande rubrikrad.
Verkligen. Det var intressant. Nej, det är så värdefullt att få höra. För jag menar, vi som PR-personer eller företagare som kanske inte har hunnit anställa en PR-avdelning, kanske gör det själva, som inte riktigt har koll. Det är ju väldigt bra tumregel att förstå att det faktiskt sitter en skribent och en människa på andra sidan. För man är ju oftast väldigt stressad och vill få ut sin nyhet till allt och alla. Men ibland är ju inte allt och alla rätt, utan man vill ju ändå nå rätt målgrupp kanske.
Ja, nej men precis. Det är ju, det tänker ju man ju på från båda håll, tänker jag. Alltså dels från PR-perspektivet, att är den här tidningen eller det här Instagram-kontot eller den här personen rätt person att förmedla nyheten? Når jag rätt typ av person genom att gå via dem? Men också för liksom vårt håll så vill man ju ha nyheter, men det ska ju samtidigt vara rätt typ av genre eller liksom ämnesområden.
Ja, 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 men verkligen, verkligen. Och jag menar, nu är du chefredaktör, men hur klättrar du dig upp till den titeln, tänkte jag? Så var det väldigt hårt jobb, stack du ut och skrev bäst, eller hur hamnar du på den här positionen?
Jag tror, alltså, dels har det nog att göra med nyfikenheten, den får man ju verkligen vårda. Har man ett intresse för någonting så tar man vara på det, så kan det bli riktigt kul grejer som resultat av det liksom. Sen har jag nog haft en del tur med att vara rätt person på rätt tid och rätt plats, och det går ju inte att öva upp riktigt. Men sen så har jag ju skrivit mycket, både för Popmani som var en jättebra plantskola för mig att komma in i liksom, hur tänker man när man ska intervjua en person? Saker som intervjuteknik, liksom. Hur sätter man sig och träffar en person du aldrig mött innan och får den att berätta liksom en berättelse som är läsvärd och förmedla saker man faktiskt vill berätta för läsarna.
Mm.
Men också liksom hur man tänker rent redaktionellt, hur man bollar med teman och sånt. Och efter det så fick jag ju andra jobb. Dels inom musikjournalistik, men också på The Formist som skriver lite mer om konst och mode också.
Mm, mm, mm.
Och då fick jag skriva på engelska, och det var också väldigt utvecklande, för man får en helt annan typ av ordförråd.
Ja, gud, det kan jag tänka mig. Och vilken utmaning om man inte har det som första språk.
Nej, alltså i början så satt man ju med synonym.se i princip. Och var så här, hur säger man det här på engelska utan att det låter direkt översatt? Men man kommer ju in i det. Jag tänker det är lite samma som ibland när jag snackar med musiker som bryter språk från svenska till engelska. Eller tvärtom, att det som kanske låter klyschigt om man säger saker på svenska låter jättebra på engelska. Och liksom tvärtom.
Oh, gud, ja. Det är intressant. Och jag menar, du får ju ändå avgöra vart tidningen alltså ska, vilka ambitioner och liksom målsättningar. Vad tycker du att liksom du har, hur har du format den nu under din tid som chefredaktör?
Alltså jag har väldigt mycket fokuserat på att få det att kännas lokalt. Det ska vara en Göteborgstidning med fokus på staden och människorna i den. Sen tycker jag Göteborg är väldigt tacksamt för att det finns, i och med att det är en mindre stad än Stockholm, så finns det väldigt många personer som håller på med kreativa saker, samtidigt som de nätverken är ganska mycket i kontakt med varandra.
Mm.
Och jag tänker att man snabbare får tips om personer för att det är så korta steg mellan olika aktörer, kreatörer, individer. Så att när nästa nya spännande band kommer, ja, då kanske du redan har fått ett tips om det från en annan person.
Mm.
Samma med restauranger och sånt. Jag tycker det är, ja, men det är en fin grej med Göteborg. Att det är så litet så att det blir lite som en liten by där alla känner alla. Men det går också väldigt snabbt att tipsa om andra.
Är ni inte sugna på att bredda och köra en Malmö-variant och en Stockholms-variant?
Det hade varit någonting. Vår systertidning Nöjesguiden har ju Stockholm, Göteborg och Malmö.
Ja, men inte ni lite konkurrenter, tänker jag?
Ja, alltså Nöjesguiden äger ju Djungeltrumman. Det är samma mediehus.
Jaha, så är det. Titta där, hade inte jag koll.
Så att,
jag tänkte ni var konkurrenter.
Ja, nej, inte längre. Det var nog så innan min tid.
Ah, jag är lite för gammal nu.
Men det fina med Djungeltrumman är ju att det har funnits så länge i Göteborg. Det började ju som en klubbguide.
Ja, det minns jag.
Ja, alltså som man hängde där när man var 16-17 och tittade på festfoton och bara drömde om när man själv fick gå ut på de här coola klubbarna. Och...
Ja, gud.
Ja,
men ja, det är så det börjar. Intressant. Och nu då är det, ja, nöjeskull. Ja, men vad kul, då är ni ju inte konkurrenter.
Mm.
Kan ni foka fritt på liksom Göteborg? Och...
Ja, men precis.
Och jag tänker lite på att liksom ditt jobb, det är ju extremt hektiskt. Jag menar, allt du beskrev, du gör ju egentligen allt, alla roller på liksom tidningen. Och, alltså, hur hinner du med? Och jag tänker att det är mycket deadlines, hur ska du få ihop allting och skriva och... bestämma, som du sa, omslag och liksom inte vilka personer och allting som ska intervjuas. Hur får du till allt?
Jag tänker att mycket handlar nog om att liksom planera sin tid ganska bra. Det kanske låter tråkigt, men man jobbar ju in en rutin och vet ungefär hur lång tid saker tar att genomföra. Om man gör en intervju, hur mycket efterarbete är det för att få den till en text? Behöver jag ta bilder eller använder jag pressbilder? Så man kalkylerar ju hela tiden lite grann. Sen tror jag också, alltså när man har så mycket att göra så är det ju viktigt att vara snäll mot sig själv också och sätta gränser. Så det är klart att har jag en jättehektisk vecka, då kanske inte jag kan ta ett DJ-gig också fredag, lördag. Men jag tror mycket handlar om liksom planera sin tid, skriva upp saker. Jag är ju big fan av att ha såna att göra listor. För att kunna stryka saker ger ju en lite sån belöningsboost i huvudet i varje fall.
Ja, verkligen.
Så det funkar ju också för att effektivisera. Sen tror jag mycket i, alltså när man är ny som liksom skribent, då är det ju väldigt mycket att man tänker hela tiden och liksom fokuserar på, ja, men hur ska jag göra för att få den här texten att vara ett bra reportage? Men när man har jobbat ett tag så vet man vilka byggstenar man behöver. Lite vilken typ av citat man söker för att få rätt vinkel på det. Och alltså, man har ett helt annat tänk kring liksom, bildmaterial och men, hur det ska utformas. Och då har man ju koll. Så då flyter det ju på ganska bra ändå.
Och jag tycker det är intressant som du säger, för att jag brukar ofta gräva, för att de flesta jag har med i den här podden är ändå någonstans prestationsmänniskor. De har bra karriärer och liksom får allt att flyta. Och det är en konst att få till det. Alltså det och för dig är det oftast en, kanske en självklarhet, för du får till det här i din vardag. Men jag tror att det jag luskar lite efter är så här, fasken. Har du för tips, hur får man till det med det här med att planera sin tid? Liksom, vad är du noga med en vanlig arbetsdag till exempel? Vad är det så här, checkar du av Instagram lite då och då? Eller har du ingen telefonpolicy? Eller fokar du på en sak i taget? Eller är du en sån som gör lite allt hela tiden? Eller vad har du för lite så här lifehacks för att få igenom och få allt att funka?
Ja, det är en jättebra fråga. Jag har väl inte hittat det gyllene receptet riktigt än. Jag sitter ju fortfarande och svettas när det är deadline-dags ibland.
Ja, men. Det är jag frågan.
Innan jag låter som en sån supermänniska. Men jag skulle nog säga att kunna säga nej när man är en sån prestationsmänniska som jobbar liksom väldigt mycket och som kanske också tycker det är väldigt kul. Det är lite av problemet när man jobbar med saker man känner väldigt passionerat för. Är ju att lära sig att säga nej till grejer också.
Ja,
det är väl mitt första största tips.
100%. Jag håller med. Det är väl det. Man är ju bara människa. Man kan inte ta på sig. Det är så intressant att nu flyger ett, liksom, en helikopter precis. Det är liksom, hur stor är oddsen att och att den inte åker förbi utan den snurrar. Jag har någon här utanför i Stockholm. Nej, vi fortsätter. Jag tycker det är sjukt intressant att höra, men att säga nej, för att som du säger, man är ju bara människa. Man kan, alla har vi deadlines, alla svettas vi. Och man kan bara orka så pass mycket. Men om vi går in och tittar lite på Göteborg. Du är ändå ett Göteborgsproffs skulle jag säga.
Tack.
Du har koll på vad som händer, vad som är roligt, vad som är mindre roligt. Så vad skulle du säga, hur skiljer sig Göteborgs kulturliv mot Stockholm och Malmö tycker du?
Jag skulle säga att Göteborg har Göteborg har en väldigt levande musikscen, men det är inte så många scener att spela på. Och det är lite intressant för att det blir ju att folk går runt lite på ja, men ställen där de kan ha konserter. I Stockholm finns det ju fler valmöjligheter, olika storlekar, samma med liksom konstutställningar och event överlag. Det gör ju att, ja, men Göteborg, det blir väldigt mycket samma personer om man rör sig i vissa typer av kretsar, medan det nog kan vara lite mer olika klickar i Stockholm, att det är liksom, ja, ah, där är det gänget som håller på med den här typen av kultur. Medan det i Göteborg blir att det flyter samman lite. Håller du på med konst så känner du antagligen x antal personer som också håller på med den verksamheten.
Mm.
Malmö har jag inte tillräckligt bra koll på riktigt för att uttala mig om.
Nej, inte jag heller faktiskt.
Måste jag erkänna, även om jag gillar Malmö jättemycket.
Ja, jag har faktiskt ingen koll där heller. Men upplever du att Göteborg som liksom kulturliv är inkluderande? Liksom, för det kan jag väl känna, jag som är från Göteborg och bor i Stockholm, att Stockholm är inte från min åsikt lika inkluderande. Det är lite som du säger, det är olika klickar och de sysslar med det och de sysslar med det. Eller tycker du att Göteborg är mer öppet för alla?
Ja, alltså det är en sak jag tänker på, framförallt om man kanske rör sig i våra typer av branscher, är ju att man ofta får i Stockholm frågan, vem är du? Och svaret är inte, jag är Amanda, utan det är, jag jobbar här. Jag är den personen. Den får du ju inte lika ofta i Göteborg.
Nej.
Och så sätt så kan jag ju tycka att Stockholm kanske är lite mer slutet i vissa kretsar. Samtidigt så finns det också jättehärliga liksom öppna sammanhang man kan delta i. Men ja, men jag skulle nog säga att Göteborg är lite öppnare. Jag tror tröskeln är ganska, i och med att det ändå är, det är ju inte så stor stad, även om det är Sveriges näst största, så är ju tröskeln, om man väl börjar våga syssla med något kreativt, inte så hög för att faktiskt lära känna folk. Och jag tror folk är ganska öppna för att man kan höra av sig och säga, jag är jättenyfiken på det du håller på med. Skulle jag kunna få lära mig av dig, eller skulle jag kunna få sitta med och titta när du, ja, DJ till exempel, så som jag gjorde.
Ja, wow, du har faktiskt rätt nu när jag tänker efter. Det är väldigt så med just när man introducerar sig i den här stan versus Göteborg. Göteborg är det inte lika primärt med vad du pysslar med, utan liksom mer, vem är du? Det är det väldigt mycket i att ta, vad jobbar du med, hur kan vi hjälpa varandra jobbmässigt då?
Ja, det är mycket networking, och det är ju också på gott och ont. Det kan ju vara superbra, man kanske lär känna jättetrevliga personer som man också kan ha ett jobbmässigt utbyte med. Samtidigt som man kan bli lite trött på den frågan ibland också.
Ja, 100%. Och om man är turist nu och inte liksom känner till Göteborg, eller om man är som jag, inte har hängt i Göteborg särskilt mycket på de senaste 3-4 åren. Vart går man i Göteborg för en riktigt, riktigt bra kväll?
Åh, det har jag.
Hur är det som drömkväll? Men inte gemene man, jag formulerar om faktiskt. Vad hade du gjort för att få liksom en drömkväll enligt dig i Göteborg?
Jag hade nog börjat med en god promenad i Botaniska eller Slottsskogen. Fått lite så stadsnatur. Druckit en god kaffe. Sen hade jag traskat till Salu i Saluhallen. Har du varit där?
Nej.
Det är så gott.
Wow, vad har de?
Det är helt underbart. De har mycket husman. De har ostron, de har massa viner. Du får det här bubbliga saluhallssorlet. Du kan sitta och spana på folk som säljer ost, oliver, delikatesser. Det är jättemysigt.
Oh, wow.
Så där skulle jag nog ta och äta en god vinlunch. Och sen så fortsätter man till Kyrkogatan 13, där de har Bar Bruno och Unity Jazz. För där har de lite live-jazz ibland, och det är ju inte helt fel.
Är det sant?
Ja, det är alltså supermysigt verkligen.
Det låter sjukt trevligt.
Så där skulle jag nog vara. Och nu när nattklubben öppnar igen så vill man ju gå och dansa sen, tänker jag.
100%.
Så då söker man ju upp första bästa dansgolv, och så står man där tills man inte orkar mer.
Vad är det bästa dansgolvet sen, tror du, när det drar igång? Eller får du uttrycka det om sånt?
Jag vet inte riktigt om jag får det. Nu har jag ändå tipsat om andra saker, men det är min personliga privata åsikt.
Ja, men det är det jag tänker. Det är ju faktiskt Amanda här som ska ha det ikväll. Det får du ha.
Men jag skulle nog kanske köra en hedlig hoppa runt liksom.
Ja, det är ju kul. Och speciellt i Göteborg, det är inte så långt. Mellan allting.
Nej, det älskar jag. Man kan ju gå mellan saker. Det är ju underbart.
Det är underbart faktiskt.
Ja, men det är nog min perfekta kväll. Gud, och sen om man är riktigt så hungrig efter man har varit ute och röjt på dansgolvet, då kan man gå till Sjuvans i Vasa.
Ja, det håller jag med. Där har jag varit. Ja,
perfekt.
Där sätter jag mig hemma.
Ja, men det är bra avslut på kvällen känner jag.
Ja, man ska lägga sig mätt. Jag tänkte faktiskt att innan vi rundar av så vill jag bara, för jag missade att fråga om själva skrivandet i din roll.
Mm.
Även om vi har snuddat på det så tycker jag ändå så här, det är ju ganska underskattat jobb om man får säga så. Det är ju väldigt, det är inte bara så att du slänger ihop och skriver någonting. Alltså hur går skrivprocessen till för att få ihop en sjukt intressant text eller artikel eller men vad som?
Först och främst så fiskar man ju, om det är en person så kollar man ju lite vilka som är aktuella med musiksläpp eller konstutställningar eller andra typer av liksom aktiviteter. Och är det någon annan typ av reportage så gör man ju research. Så jag sitter ju och leker privatdetektiv på nätet och kollar upp allt möjligt jag kan hitta om personen jag ska intervjua eller platsen jag ska besöka.
Mm.
Till att jag har liksom tillräckligt med kunskap om personen jag ska prata med. För det blir ju mycket mer intressant om man är förberedd liksom och kan ställa rätt typ av frågor. Så det brukar jag göra. Och ägna ganska bra med tid åt så man har liksom en bra bas att stå på. Och sen så har man ju själva intervjun. Och sen så brukar jag spela in dem och sitta och transkribera. Så då skriver man ut alla citat och sånt. Och sen så är det ju att börja liksom stycka i. Vad är intressant? Vad är berättelsen i den här storyn? Vad ska jag förmedla? Vad är det för vinkel på det här? Och då får man ju sitta och knåpa och pilla och hålla på med sin text. Och det är ju där man kan köra fast ibland och få lite skrivkramp. Men... jag snackade med José González och gjorde en intervju med honom nyss. Och han hade något bra knep när han körde fast med sin musik som jag tror jag kan rekommendera. Och det var att man skulle sitta 90 minuter och sen ta en promenad eller bryta av med något annat. Och det känns smart. Får man lite så lämna textblocket man har framför sig på datorn.
Det känns smart i vad man än gör kreativt och bara lämna när man kör fast lite faktiskt.
Ja men precis, gå och träna eller ta en god promenad eller laga någon god mat.
Och ja men det var faktiskt väldigt intressant och jag menar, sitter du länge och liksom med skrivandet för att få till en intressant text, även om du har intervjuat, preskriberat och lyssnat och sådär, sitter du och vrider och vänder så att det ska bli intressant läsning eller brukar du vara ganska rakt av att du har gjort så pass bra förarbete då att du inte behöver sitta så länge efteråt och göra om och snygga till och allting?
Jag brukar nog ändå sitta ett tag efteråt, man får nästan gå in lite i texten och låta sig slukas upp av den.
Mm.
Jag vet inte riktigt. Det brukar liksom vara som att ett kreativt flow slår till och då flyter det på. Mm. Och innan det så kan det gå ganska trögt för man ska ju hitta rätt ord och förmedla saker på. Och man vill kanske göra det på ett sätt så att ändå läsaren får ut någonting av det. Man får ju tänka på det att det är folk som ska ta sin egna tid för att läsa texter. Och idag när man konkurrerar med så många andra typer av grejer som sociala medier och andra tidningar, så får man ju tänka lite på vad kan jag ge läsaren från den här intervjun som de kan ta del av som faktiskt gör det värt att de sitter och läser det här.
Ja, exakt. Och jag menar, du har ju inte en text att skriva, du har ju en del.
Ja.
Det är också ganska skill att lösa det och ha den kreativa pressen och också deadlinen på flera stycken att hinna med och ändå få det intressant och varje ska vara unik. Så det är ju ingen lätt uppgift.
Nej, det är lite svårt. Ibland får man ju en sån hederlig skrivkramp som slår till. Men det löser sig. Det gör det alltid. Det är nog ett bra råd till de flesta. Även om det inte är liksom självklart eller man fattar hur det löser sig, så kommer det lösa sig.
Och om du har ett, om vi liksom summerar det här, och det är väldigt svårt att ge ett tips, jag vet. Men jag tänker ändå så här, om man drömmer om att göra det du gör och nyfiken, oavsett om det är att bli chefredaktör eller om skriva eller jobba inom nöjesbranschen. Vad har du för tips att ge liksom till den här personen som lyssnar och tänker att fasiken var kul?
Jag skulle säga, ta vara på din nyfikenhet och sök dig till personer som redan kan. Fråga om du får skriva för dem, kom med en idé som du kan pitcha för dem. Skicka in skrivprover till ställen som Popman eller andra tidningar. Och öva, öva, öva. Alltså, du kan sitta, om det är skriva man vill göra, så kan man ju sitta och skriva egna intervjuer eller recensioner eller texter och liksom nöta in och hitta sitt egna språk. Hur skriver jag när jag skriver om saker? För det behöver ju inte låta som alla andra heller. Det är ju ganska kul med folk som har hittat sin egna röst liksom. Men jag skulle nog säga det, och var inte rädd för att fråga andra om hjälp. Det finns så himla många duktiga personer, och jag tror många är villiga att liksom ge tips och råd till folk som är nyfikna på att jobba inom samma bransch.
Ja, men 100%. Och som du säger, våga göra sin grej. Alltså, det känns också som att många tror att man ska behöva copy-pasta för att ta sig fram. Att man inte litar på sitt, liksom, sin inre intuition och vad man själv hade velat skriva eller säga eller göra eller sådär.
Ja, men precis. Och det är klart att det inte är lätt i början. Det är kanske inte så att man kan betala sin hyra liksom på sina första artiklar eller intervjuer man gör. Men man får vara lite envis. Man kanske har ett extra jobb vid sidan av eller plugga samtidigt eller vad man nu hittar på. Men förr eller senare, alltså om man är envis och nyfiken och nöter, så kommer det ju med sig.
Ja, men 100%. Jätteinspirerande. Till och med jag blev inspirerad.
Det var härligt.
Bara för att jag bara, det låter faktiskt väldigt, väldigt kul. Men som du säger, också extra kul när du får vara med i fingret i spelet överallt tidningen.
Ja, men precis.
Att det inte blir så liksom, för jag kan tänka mig när ju större det blir, desto såklart som vilken organisation som helst, så hinner man ju inte kanske göra alla delar. Och det är ju lite det tråkiga om man tänker kreativt sett.
Ja, men precis. Nej, men det är jättekul. Och sen så tänker jag också, som med allt annat, så kan man ju försöka tänka att allting inte måste vara perfekt. För det är ju en sån vanlig block man kan få, oavsett vilket jobb man har. Framförallt om man är en sån prestationsperson. Mm. Att man vill göra saker perfekt, men det är ju helt okej att göra det bra också ibland. Eller helt okej faktiskt.
Ja, men 100%. Det där sa min terapeut till mig i morse.
Vad härligt.
Så jag bara, vad klok hon är när du sa det första gången förut. Nu bor en terapeut till dig också.
Ja, men det är perfekta hobbyterapi här.
Ja. Helt rätt på det.
Ja, men det är lite.
Nej, men Amanda, tusen tack för så gott snack.
Ja, tack själv.
Och hur hittar man till dig om man är nyfiken nu och vill ta kontakt eller staka ner dig?
Man kan antingen gå in på djungeltrumman.se om man vill läsa om nöjesnyheter i Göteborg. Eller så kan man mejla mig på amanda.barnstedt@gmail.com. Eller så kan man spana in Instagram. Både djungeltrumman och jag finns där. Och då heter jag amanda.barn. Och är man nyfiken så kan man slänga iväg ett igen.
Underbart. Tusen tack, Amanda.
Ja, tack själv.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig otroligt glad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.